Toto Balotto är väldigt glada över att återigen vara sponsrade av Samsung.
Mm, vi fick en rejäl genomgång i vintras då vi testade på lite olika tv-apparater och där vi föll kanske lite olika för den ena eller den andra. Jag har ju en med QLED-teknik hemma och det, alltså jag måste bara säga det. Det är en ny värld av tv-upplevelse.
Men framförallt så var väl den stora lärdomen från i vintras just det du är inne på. Att Samsung har en tv för alla rum men kanske framförallt alla olika typer av personer.
Nu närmar vi oss sommaren och det är en massa fotboll på tv. Och då kanske folk undrar, kan man kolla på tv utomhus?
Ja, men det är väl klart att man kan. Nu är Samsung Lifestyle TV här och de har tänkt på allt. Nu kommer The Terrace, den revolutionerande nyheten för tv-tittande utomhus.
Mm-hmm. Lyssna på det här, Gusten. Vädertåligt hölje, allt från skärm till fjärrkontroll är noga tätat för att stå emot regnstänk och damm. Det är QLED-teknologi som jag nämnde tidigare, vilket betyder otrolig bildkvalitet oavsett hur ljust eller mörkt det är i omgivningen.
Och det är väl key här?
Ja, det är
alltså för att kunna stå emot vädret utomhus och ändå kunna leverera en riktigt bra bild så är Samsungs QLED-teknologi oöverträffad.
Ja, vi snackar klara och tydliga färger, djupa kontraster och svärta.
Det är dessutom ett antireflektionsfilter som minimerar solreflektioner så du slipper störas av bländande ljus. Och slår man dessutom på The Terrace Soundbar, ja, då blir tv-upplevelsen ännu större.
Ja, The Terrace Soundbar fungerar både som soundbar till tvn och som en fristående musikhögtalare. Så du kan växla mellan din favoritlåt och att kika på tvn, Augusten.
Det är som ni hör en all-in-one soundbar för utomhusbruk med centerhögtalare.
Just nu finns ett ruskigt bra erbjudande som är en del av Samsung Lifestyle Weeks som vi skulle vilja lyfta. Köp en Terrace 65 eller 75 tum och få, vet du vad, Augusten? En grill på köpet!
Samsung har fan tänkt på allt. Nu kan man alltså stå och grilla samtidigt som man kollar fotboll ute på terrassen och se en nästan till perfekt bild.
Köper du en The Terrace 65 tum eller 75 tum så får man även 50% på The Terrace Soundbar.
Surfa in på samsung.com/se/lifestyle för att läsa mer och hitta din återförsäljare för att ta del av erbjudandet.
Erbjudandet gäller från den 26 april till den 23 maj 2021.
Stort tack till Samsung TV för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack!
Desperate times calls for desperate actions. Välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det är måndag 26 april och jag säger som jag gör eftersom väldigt många av er som hör det här inte missade att Tipslördag gav sig ut på sin jungfruseglats i lördags. Och om bara någon timme lite drygt så ramlar Svanestjärten in i vår nybyggda studio också för att göra de första inspelningarna av Tutski Balutski, mästerskapspodden som 3 år senare återuppstår. Således, Thomas, så blir det fan inget svep i detta måndagstutto.
Mästerskapspoddarnas mästerpodd. Vänta, nej, vänta. Sa jag rätt? Eller?
Nej.
Nej.
Du verkar i form. Jag tror att du ville säga mästerskapspoddarnas mästerskapspodd.
Exakt.
Men du sa mästerskapspoddarnas mästerpodd.
Ja, du ser. Man går från den ena inspelningen till den andra. Nej, men det ska bli sjukt kul att få in Svaneprutten här. Han är väl stolt som en tupp efter AIKs derbyseger igår. Så kan vi ta ner honom lite på jorden, tänker jag.
Som jag har förstått, inte bara skedde på fotbollsplan.
Hur menar du då?
Nej, men det var tydligen seger ute på gatan också.
Oh fan, det har jag missat helt. Alltså, var det box mellan firmerna, är det det du säger?
Jag tror att det är så jag har uppfattat saker och ting. Vi kan väl återkomma till Stockholmsderbyt vad det lider. Det jag egentligen ville understryka tillsammans med det då är att även fast vi inte gillar det så var vi idag tvungna att frångå svepet. Det fanns liksom inte tid att knacka måndagssvepet.
Men det är en gång, ingen gång. två gånger en miljon gånger. Alltså det kommer inte hända igen.
Nej. Således kan vi väl bara ta det från början. Ska vi börja i tipslördag? Hur upplevde du premiären?
Det var jävligt trevligt att sitta i våran nya studio tillsammans med polare som älskar det här lika mycket som du och jag gör. Det var jävligt hög energi, jävligt roliga gäster förutom då Borrell och Niemi som var helt
som inte var så roliga.
Ja, precis, förutom de två. Nej, men Niemi kul för att han har aldrig varit i det här sammanhanget tidigare. Han sitter bakom spakarna med Filip och Fredrik normalt sett, men en positiv överraskning får man ändå säga att hans debut i fotbollsradio var. Men jävligt roligt så att kunna ringa Erik Friberg som stod nere på planen i 43:e minuten, att kunna vara lite så här snabbrörlig. Vi ringde upp Olivia Skog också direkt efter att ha gjort två drömmål. Vi ringde ner till Anel, kände derbypuls, alltså så här, vi var jävligt snabbfotade och snabbrörliga ska jag säga också. Så att det var fint att höger, gå vänster. Och sen så Borrell då på ena hållet som satt och petade i sig pappa med vin, som var härlig och liksom bara, ja.
Det var ju en gästlista som blev ett persongalleri av minnenas allé lite. Ja. Av hela vår och kanske framförallt då din gärning över ganska många år med Borrell och Olen och Philip O'Connor och Kimpa Wirsén med hela vägen, nya bekantskaper i Niemi, och så fanns Danne och Fribben med och det var roligt att lyssna på.
Ja, det var roligt. Olen var ju med och han kom ju med speltips, kommer fortsätta göra så på lördagar så.
Gjorde han verkligen det?
Nej, gjorde inte det den här gången. Det var ju roligt.
Han var återigen restriktiv med sina pengar.
Ja, han gjorde ju Spelpodden en gång i tiden och han hade väl 19 minuter podd där inte kom ett speltips.
Nej.
Men han är ju så, han är restriktiv liksom, och han pratar värden och han har ju vunnit över tid, över lång tid på spel. Så det känns ju en jävla ynnest att kunna ha med honom i ett tipslördag. Men kom in Benga Sonnert in på Skype och så gör vi en rad tillsammans. I vissa matcher får han helt enkelt bara kliva in och så här, styra och ställa. Men det slutar ju med att vi sätter 13 rätt. Niemi har ju aldrig satt 13 rätt förut, han köpte en andel, det var 50 andelar. Så han tror att han blir miljonär där på kvällen. Så han mässar bara, hur mycket har jag vunnit? Ja, du vann en laxgubben, det var inte så hög utdelning.
Men det var ju kul ändå.
Alltså, det var jävligt roligt.
Alltså, man kan aldrig ha mer än 13.
Nej,
och 13
exakt.
13 ger ju vad 13 ger, precis. Så att säga.
Vi satte spikarna, sen hade vi haft lite medflyt liksom, så hade det blivit högre utdelning.
Jag noterade din oerhört korta rek av Norwich-spiken. Ja, men alltså, är de inte sugna på att vinna serien? Vi spikar. Så jävla platt analys. Ja, men den satt ju.
Ja, den satt. Nej, men vi ska inte störa tipslördag. Det var skitkul. Finns som podd på alla plattformar. Man kan lyssna på totobaloto.se också om man känner för det. Nu ska vi kalibrera det här under veckan. Få upp skärmar och vara lite tydligare. Det var din feedback att vara så här. Ja, men klockan ett ändrar det här. Två här. Tre här. Fyra här. Så kan man lyssna på de favoritsegmenten man vill. Man kan liksom tuna in. Och vi ska se till så att alla våra fem kameror funkar. Att det blir lite schyssta skott som man pratar om i rörlig bildsväng, va? Så att det kommer vara ett jävligt välkalibrerat tipslördag nu på lördag.
Bra radio är väl att det ska låta ouppstyrt fast det egentligen är väldigt uppstyrt.
Exakt så. Exakt.
Så att missa inte fortsättningen av tipslördag. Missa heller inte då Tutski Balutski-premiären imorgon tisdag. Vi inleder med Turkiet.
Vi inleder med Turken och för er som undrar vad man lyssnar. Jo, men vi lägger det i Toto Balotto-feeden. Så att det är bara fortsätta följa här så kommer ni kunna lyssna på alla avsnitt. Det blir jävligt kul att börja bygga lite EM-hype också. Känner inte du att det var liksom det är tid nu att börja göra det?
Jag fick en sån jävla skjuts av beslutet att två av tre matcher för Sveriges del flyttar till Sankt Petersburg inför då, vad jag har förstått, minst 18 000 på läktaren.
Ja, alltså. Jag följer Camp Sweden på Facebook och de har ju haft jättemånga diskussioner kring hur man ska göra, vad händer med biljetter och allting sånt där, och jag såg att det togs emot. Sankt Petersburg togs emot med stort jubel borta hos de mest inbitna svenska resande supportrarna.
Vet du vad jag tänkte då igår när jag började fnula lite på vad Sankt Petersburg-flytten innebär?
Nej.
Det är att Sverige eventuellt skulle kunna ligga på park. Alltså, helt ärligt, du har en och en halv timme med flyg.
Just det.
Till Sankt Petersburg från Bromma, som mig veteligen i alla fall har öppet två månader till.
Ja, jo, verkar så.
Och så kan de då ha stadion 500 meter ifrån park.
Ja.
Och så ges det då möjlighet för oss att knalla upp från Stureplan med bengaler och kärlekssånger att kasta över dem när de anländer tillbaka till hotellet.
Du har ju rätt. Alltså, om man tänker tillbaka på VM 2018 i Ryssland så reste man ju hela tiden tillbaka till sitt headquarters. Ja. Som man hade typ vid Svarta havet någonstans. Och det var ju ganska långa resor, inrikesflyg, så här, alltså flera timmar. Så Ryssland är så jävla stort. Fan, det här är ingenting ju.
Nej.
Helvete vad mäktigt att gå igenom humlan i liksom stora tom. Är vi vaccinerade då? Får vi vara stora samlingar?
Vi får skicka ut gamla gardet i sådana fall.
Ja, som vi är vaccinerade, ja.
Du får köra någon jävla passkontroll nere vid svampen. Alla som har två sprutor i sig skickar vi uppåt på Kalavägen.
Jag är ruskigt för att alla bör tatuera in en sån här streckkod så att det bara kan blippas. Kanske inte ens behöver blippas. Det bara finns liksom i molnet någonstans här, att det automatiskt blippas så där. Vilka som har så larmas det till någon jävla central, så får en unit komma och plocka in folk som inte har tagit vaccineringen.
Spretig idé. Jag vet inte riktigt vart du vill
med det. Det är för att jag älskar de här filmerna från
tidigt 90-tal. Vad har den för uppsida?
Vet du vad? Jag älskar de här filmerna från tidigt 90-tal, slutet 80-tal. Som blickade på framtiden och såg en framtid som givetvis inte ska finnas. Men liksom, det var flygande bilar och sånt där. Det finns någon med... Är det Sylvester Stallone?
Demolition Man.
Mm. Ja, där har du en typ sån film. Total Recall med
Stallone
Schwarzenegger.
Stallone mot Wesley Snipes.
Just det, så är det.
Han blir nedfrusen, tror jag.
Exakt.
Sinas upp 2057, ja, eller något.
Dunderrullar, älskar dem.
Usel film, men Stallone är som alltid 5 plus.
Du, jag har ett uppdrag till dig. Vi kan väl kanske ta det till Sverige-episoden i Tutski Balutski.
Mm.
Jag har hittat en melodi som jag tycker borde bli en Sverige-ramsa.
Okej. Okay. Vad är det för melodi?
Vill du höra den?
Ja. Mm. Det är svårt att knacka ihop en kul text.
Mm.
Om man inte har melodin.
Då får jag får bara spola till mig här. Då. Nu kommer jag. Nu. Oh mamma, come si fa? Vad säger du?
Ja, där finns det något.
Visst finns det något där?
Ge mig en vecka.
Ja, härligt.
Så ska jag nog kunna presentera någonting till Sverige-episoden. Ska vi kanske börja i den svenska fotbollsänden då, den här helgen. John Guidetti återuppstod lite från de döda. Tryckte in 1-0 för Alaves på Mestalla i slutet av matchen. Ledde dock bara till 1-1. Men jävlar vad det syntes på det firandet. Vad det målet betydde för JG.
Och då tänker jag direkt på hur mycket en anfallare verkligen lever på sina mål. Man kan prata hur mycket som helst om defensivt arbete och speltid för den delen. Men det liksom, hans leverbröd, det blir så tydligt här, är att stänka in baljer.
Mm. Robin Quaison studsade också tillbaks, gjorde ett av Mainz två mål när de slog Bayern München. Kanske inte spelar så jäkla stor roll i var den där ligatiteln hamnar. Bayern har ju en rejäl kudde ner till närmast jagande Leipzig. Men för Robin Quaison så är det ju sannoliken positivt att den här säsongen i alla fall börjar ta vägen åt det positiva hållet. Och med tanke på det mästerskap som stundar för Sveriges del så går det ju heller inte att underskatta vikten av att få med sig Quaison i bra slag.
Nej, precis. Och för Sveriges del spelar det ingen roll om han har varit sval i januari, februari, mars. Eller har en dålig säsong bakom sig. Hittar han tillbaka till sin toppform precis innan EM. Men det är ju alldeles perfekt. Det tror jag också. Eller jag tycker att det är ett fel som många gör när man kanske analyserar inför. Det kan ju vi ta med oss när vi ska göra Tutski Balutski. Men att man går på hela säsongen när man ska bedöma spelare. Kanske till och med bedöma trupper och bedöma nationer inför ett mästerskap. Du vet ju, det är alltid så när VM eller EM börjar. då inser man att ja, men fan, den där gubben som har varit så jävla bra hela säsongen, han är ju assval här nu. Och så är det någon jävla Skilacci-typ som studsar upp istället.
Mm.
Och det är det som är lite charmen och häftigt med mästerskap också. Att det, men du kommer ihåg James Rodriguez i VM 2014. Alltså, det är många spelare som har gjort sina bästa fotbollsprestationer under ett mästerskap trots allt.
Verkligen. Emil Forsberg gjorde också mål även. Han hoppade in när Leipzig slog Stuttgart. För italiensvenskarna så gick det dock lite tyngre. Födelsedagsbarnet Kulusevski gjorde inga nya poäng när Juventus tappade ytterligare mark i den där Serie A-toppen. Mattias Svanberg hade en helt hemsk kväll ihop med Bologna. Borta mot Atalanta, och Zlatan dras med skador. Glädjande dock att Albin var tillbaka på Sampdorias bänk.
Ja, det var jätteglädjande. Man hade hoppats att han skulle hoppa in. Jag satt med en tweet redo. Fan, man glömmer bort Albin när alla de här jävla ungtupparna kommer upp. Och framförallt så har vi ju fått en jävla massa offensiva spelare som är bra nu. Men för all del Svanberg också, som det snackas mycket om. Så glömmer man bort Albin. Man tar honom för givet lite för mycket, Gustav.
Mm.
Vilken jävla karriär ändå.
Det är
32 matcher varenda säsong, det är landslaget, sånt gnugg, och jag har sån jävla respekt för Albins karriär.
Jag tycker också att varje gång man saknar honom i landslaget på det där centrala mittfältet så märks det. Mm. Det är aldrig man ser Sverige utan Albin och man tänker, ja, det här är nog laget.
Nej, och det är svårt att sätta fingret på hans prestation, hans storhet som fotbollsspelare kanske, i och med att allting ska vara så jävla tekniskt och snabbt. Men jag skulle nog vilja landa i, också när jag pratar med folk som har liksom varit med under hans ungdomsår, att det är någon slags grundfärdighet som han har, som är, alltså grundteknik som är otroligt bra. Alltså, vilket gör att han har så få misstag. Och självklart också skallen. Alltså han är ju, alltså då pratar jag inte om att han är vinnarskalle, det är han också såklart. Men en bright fotbollsspelare. Ska du spela på ett centralt mittfält en hel karriär, ska du leva på det och göra det i stora klubbar under så lång tid som han har gjort det, då måste du vara smart alltså.
Vi kan väl på detta ämne påminna alla om när Trump vann valet och Albin sa att jag vill finnas till i en värld som bygger broar, inte som bygger murar.
Just det.
Nej, men det var ju slow clap från hela fotbollsmedia, och givetvis med all rätt, jag vill inte ta någonting ifrån Albin, men det understryker bara att han har fan hela paketet.
Mm.
Vår gode vän Ekdal, kul svensk helg. Vi säger grattis till Ken Sema också, som är klar för Premier League återigen med sitt Watford.
Satt långt inne, satt och kollade på den matchen här. Fan, Millwall, de spelade riktigt bra sista 20 minuterna och pressade ner Watford. De har märkt att det betydde verkligen mycket. De ville ha det här klart, Watford, efter den matchen.
Jag vet inte om du i gårdagens fotbollssöndag Europas efterstudio såg segersurret med Ken Sema. Frida Nordstrand ringde upp honom. Alltså jag kan inte komma ifrån att det var så deppigt nära in på slutsignalen. De har precis kommit upp till Premier League, spelat sig igenom helvetesdalen Championship i en evighet, nått sina drömmars mål, och så står liksom Ken Sema där och är så jävla korrekt i sin återgivelse av matchen. Det är lugnt och det är städat och det är kul. Och han är glad såklart. Fick bollen
i 50 minuten.
Men man känner bara så här. Det ska vara mentalt här.
Ja.
Det ska spruta öl och det ska vara liksom bara utflippade 30 pers, ja, i ett omklädningsrum som inte kan kontrollera sig överhuvudtaget. Men det är väl coronapandemin. Tomma läktare, det kommer ingen pitchinvasion och det blir inte de här liksom känslosvallen där man bara åker med, någon kastas in i duschen och det är, ja, men jag vet inte, det är väl någonting med också den här yngre generationen att jävligt tidigt är man på telefonen.
Jag ska säga att uppflyttningar från kadettserier är de bästa firandena, och då pratar jag både publik och spelare, men i symbios såklart. Alltså Championship kanske ligger i topp. Alltså att se ett Championship-lag upp i Premier League, det slår att se ett lag vinna VM-guld och gå ut på planen och ta emot bucklan.
Ja.
Ja. Ah, det gör det, men fan! Ja. Alltså, ja. Just Championship-laget. Italienarna klättrar gärna upp i kallningar, det gillar man också. Serie B-lagen som går upp och klättrar upp i de här vita kallningarna. Vad fan köper man de här jarlingarna?
Y-front.
Ja, Y-front, precis. Alla italienare har det. Har Albin det också? Har Svanberg? Nej, men jag tror inte att det är det. Det är säkert någon italiensk variant. Alla har det.
Jag tror att vi har pratat om det här förut. Men vilken Serie A-spelare ser du framför dig liksom strippad ända in på kallingarna på en fotbollsplan?
Ja, alltså nu när du säger det så här, jag fick upp Beppe Scully av någon anledning. Alltså gamla Genoa mafiosen som var uppe och surrade. Så här, han har en sån aura.
Min go-to i front är Veron.
Ja. Ja, ja, nej, men, och jag ser Veron framför mig. Ja. Alltså det är klassiska bilder. Men alltså, en vet du vad? Go-to är ju liksom en Serie B-spelare med svallande hår som har klättrat upp på ett staket med en megafon framför supporterna och drar igång någon ramsa.
Beppe Skulle i ett par y-front framför kurvan. Det är ingen liten bula.
Nej, det är det sannoliken inte. Hur många gånger har jag berättat om när jag träffade Beppe Skulle på restaurang i Milano?
Jag vet inte om du har berättat det så många gånger.
Ensam satt han. Jag, Mauro Garra och min agentpolare från Cagliari skulle gå och käka. Och så satt vi i vårt bord och kom Beppe Skulle in och hämtade takeaway alldeles ensam.
Crescito stod ju kvar utanför och
höll vakt. Crescito satt i bilen.
Speja.
Nej, alltså speja och liksom höll motorn igång. Ja.
Toto Balotto är sponsrade av Gillette. Och inte bara Gillette utan King C Gillette. Vad är detta, Thomas?
Det är en one-stop-shop med precisionsverktyg. Förstklassiga skäggprodukter och kunskap som gör att alla män, och då menar jag verkligen alla, kan ta hand om skäggväxten.
Och denna one-stop-shop bär alltså Gillettes grundares namn, alltså King C. Gillette. Och nu, några veckor, så ska du och jag dela ut lite tips och råd till fotbollsspelare och fotbollsprofiler som ska dansa på den stora fotbollsscenen i sommar. Hur de kan använda sig på bästa sätt av denna one-stop-shop King C. Gillette.
Ja, och då undrar folk, vad då använda sig av King C. Gillette för att vad då bli bättre fotbollsspelare? Ja, men alltså, vi hävdar ju det. Hur du ser ut, det påverkar också hur du spelar. Och ja, men det finns ju en del skägg som måste trimmas. Det finns en del skägg som kanske behövs kommas till. Kanske en mustasch måste läggas på och så vidare. För att bli en bättre fotbollsspelare, för att lyckas i sommar bättre.
Och alla dessa olika varianter av ansiktsbehåring finns givetvis påtänkta i one-stop-shoppen King C. Gillette. Om man behöver renraka sig, om man ska spara ut ett skägg, om man behöver vårda ett skägg eller om man behöver snida till en mustasch. Och det är faktiskt där jag tänkte börja. Thibaut Courtois. Är inte det en målvakt som hade mått så oerhört bra av en mustasch?
Låt mig tänka. Courtois, jag har någon framför mig. Mustasch på. Jag tänker lite Allison. Jag tänker, det är ganska många som lägger sig på med mustasch. Tänker du den här tjocka mustaschen då?
Nej, men jag har studerat Courtois ansiktsbehåring och där finns ingen grogrund för ett bättre skägg. Men han är för trist, helrakad. Där ska en pröjs in.
Det är så här, han är ju en målvakt som är stor, kommer ut alltså på Neuer-vis typ, blir svår att passera, det finns inga hål riktigt på Courtois, men han saknar ju den pondusen och den självklarheten i sina aktioner. Och så, ja, men jag är med på vad du menar.
Jag vill vända mig direkt till Courtois och säga så här: skaffa dig en mustasch. Det är väldigt lätt att vårda den med King C. Gillettes rakhyvel Neck Razor. Den är utformad för att raka halsen eller den delen av ansiktet som flest skäggbärande män rakar. Jag har faktiskt själv testat den här så sent som i morse. Oerhört lättjobbad, men i denna one-stop-shop så finns det ju betydligt mer än så. Det finns skäggvård i form av skäggoljer och balsam. Det finns transparent rakgel och så finns det då en mängd med rakhyvlar, men även beard trimmer.
Ja, beard trimmer kör ju jag. Jag är lite mer bekväm av mig, men jag sitter ju och kollar på dig. Du säger själv att den var bra och att du trivdes mer än och att du är nöjd. Jag kan ju säga att du är riktigt snygg, för det är ju till betraktaren faktiskt att tycka. Riktigt bra jobbat, Gustav.
Courtois måste skaffa sig en mustasch och ni måste gå in på apotea.se och bekanta er ytterligare med denna one-stop-shop King C. Gillette. I nästa Gillette-spot så får vi väl höra vem du har tänkt ut kanske behöver lägga sig till med ett skägg.
Jag har en nu. Ja, men jag sparar det till nästa spot. Stort tack till Gillette för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Det om svensk helgen, det är ju rejält dramatiskt i två av de stora ligorna. I Frankrike så vet jag inte om du följde Lyons match mot Lille igår.
Jo då.
Jag kommer prata mig varm om honom i premiären av Tutski Balutski, men Burak Yılmaz, turkveteranen längst fram i Lille, han gjorde ju 2+1 när Lille vände 0-2 till seger 3-2, hängde av Lyon lite i titelstriden och nu gasar vidare mot PSG, främst kanske vi ska säga, Monaco är ju där också, och det var en helt otroligt fantastisk match.
Ja, det var ju det, alltså att Lyon ledde med 2-0 och ja, men, inte storma mot titeln i och med att PSG är där och sådär, men det var ju en direkt avgörande match måste man ändå säga.
Ja, för Lyons del. Ja, Lille hade ju varit med lite oavsett hur det
hade
slutat.
Jag vet inte om du hade följt det, men jag hade sett de här bilderna innan matchen när de tog emot spelarbussen, supportarna alltså. Och det var ett jävla drag och det var bengaler och allting. För det tycker jag ändå så här, ska man ta med sig, eller när jag tar med mig någonting från helgen, när jag tänker på någonting från helgen, så är det ju supportarna, i och med att det var 8000 på ligacupfinalen. Det här var sista helgen i Italien som man inte har publik. Nu till nästa helg så börjar det strömma in. Man har sett att supportarna i Europa har börjat tröttna på pandemin, så att man tar emot spelarbussar och liksom, man ser folksamlingar. Men det var inte bara de här matcherna, alltså det var supportar lite överallt i Europa. Jag vet inte vilka, fan, det var Rostov. Som hade inte fullsatt, men
22 000
någonting.
Det var väl min gode vän, snart din gode vän, Per Johansson, handbollstränare.
Ja, så var det.
Som uppmärksammade oss på det. Handbollstränare i Ryssland.
Handbollstränare i Ryssland. Vi har en konstellation, jag och Per. Men någon slags relation via dig har vi. Jag tror jag var dryg mot honom i mitt första bemötande, och sen efter det så har det liksom följt med. Ja. Älskar ju honom såklart.
Ja, alltså jag kan garantera dig att när ni väl ses, då kommer ni hit it off till 110%. Det var väl dessutom 8000 på Brøndby stadion igår.
Oh, just.
När de blågula från Köpenhamn segrade igen. Och det säger väl en del om skillnaderna på Danmark och Sverige med bara några mils avstånd. Tomma läktare Malmö FF Östersund, eller 8 pers på läktaren. Och så 8000 då, bara några mil västerut.
Ja, men sen alltså det jag tar med mig också i supporterväg är ju lite längre tillbaka, men när jag tittar på Hammarbys premiär, Djurgårdens premiär, i och med att de har öppnat logerna. AIK Hammarby igår, restaurangerna var öppna, höll jag på att säga, logerna var öppna. Det hördes publik, det hörs publik nu. Det går såklart inte att jämföra. Men alltså så här, det har hänt något. Vi är på väg tillbaka, det här är ljuset i tunneln. Och vi närmar oss med stormsteg. Någon slags normalitet i alla fall. Och min så här, pandemin för dig och mig har ju inte påverkat oss yrkesmässigt speciellt mycket, utan alltså så här, vi sitter i den här studion, vi gör Toto som vanligt, och privat har inte påverkat mig speciellt mycket heller, förutom liksom ungdomsfotbollen och att gå på fotboll live. Det är de så här tydliga grejerna, och i och med att
Rönninge är ju social distansering
i sin renaste form, och Sverige är ju social distansering i sin renaste form, så jag vet inte fan om svenskarna har påverkat så jävla mycket av det här trots allt, men fotbollen, Så är det. Så att det blir så jävla starkt när man ser supportarna. Jag vet inte vad vi började prata om. Jo, Lyon, Lille var.
Ja, vi pratade om den oerhört intressanta toppstriden i Ligue 1. Monaco Lyon bland annat då i nästa omgång, den fjärde sista. 73, 72, 71, 67 står toppkvartetten på. Men ännu jävla jämnare är det nu i La Liga, efter att serieledande Atletico Madrid alltså förlorade igår med 2-1 borta mot Athletic Club. Det var en riktig nervkittlande holmgång vi följde i fotbollssöndag Europa. För att dessförinnan hade ju Antoine Griezmann med en liten doppietta borta mot Villarreal säkrat 3 nya pinnar till Barça. Sevilla hade slagit Granada och kommit underifrån med 3 ytterligare poäng. Och så hade Real Madrid återigen på kort tid spelat 0-0 och tappat 2 pinnar. I den toppen så återfinns alltså de här 4 lagen nu. 73, 71, 71, 70. Med Barcelona en match kortare än alla de andra, för att de spelade cupfinal förra helgen. Vi påminner också alla om att det alltså är inbördes möten som trumfar målskillnad, där Real Madrid har uppsida mot både Atleti och Barça, men Sevilla har Real Madrid kvar att möta samtidigt som Barça och Atletico Madrid ska mötas.
Ja, det är så jävla spännande.
Det är så många parametrar att ta hänsyn till här. Nej. Dessutom ska ju Real Madrid spela Champions League-semifinal imorgon mot Chelsea, så att jag vet inte riktigt vart du vill börja någonstans i det här toppracet, men om vi kanske ska börja högst upp, vad läser du in i Atletico Madrids torsk igår mot ett ganska så utcheckat Athletic Club som inte hade speciellt mycket att spela för?
När man gör sin analys av läget, kollar på den här tabellen, ser lite vad som har hänt under den här säsongen, blickar framåt, kollar spelschema. Du nämner Real Madrid, ja men då borde ju de ha fokus där, de borde bli lite trötta. Men det blir så jävla snårigt för att jag hittar inte rätt. Jag började analysera Atletico Madrid, de har torskat igår, vad läser jag in av det? Sen tänker jag tillbaka lite på vad Atletico Madrid är för någonting. Ja, men det är ju pannben, det är ju att resa sig efter förluster. Om man har inte blivit en för mycket, ja men det kanske är just det som gör att de reser sig. Alltså det finns ingen logik i den här avslutningen tycker jag. Alltså Barcelona startar på något sätt som favorit i och med att de har en match mindre spelad. Och jag förutsätter att de vinner den, då har de 74 poäng. Så att så här, ja, Barcelona vinner väl den jävla titeln i slutändan ändå. Men det finns många andra parametrar, saker som normalt sett påverkar, som gör att det finns anledning att tro egentligen på alla de här lagen. Och så som den här säsongen har varit så, jag vet inte, jag kan liksom inte säga ett lag. Alltså Barcelona startar såklart som favorit, men jag tror att Atletico Madrid kommer tillbaka och sen så spelar de den där megamatchen mot just Barcelona som skulle kunna då bli avgörande med en seger. Ja, nog fan ska de resa sig mentalt inför den va?
Hur mycket tar du Sevilla på allvar?
Så här, jag tycker att Atletico Madrid är bättre mot Barcelona än vad de är borta mot Athletic Club.
Mm.
Förstår jag tänker?
Absolut.
Så att den matchen, konstigt nog, passar de lite bättre.
Det där är ju en sån jävla match igår också som är så... Det är skolboksexempel på vad Diego Simeones lag inte ska spela för typer av matcher.
Exakt.
Mot ett lag som kan spela helt avslappnat, som tar en tidig ledning, ja. Och så blir det liksom, det blir stress, det blir frustrerat, det blir lite småkrypande panik inne i laget, folk börjar ta dåliga beslut och man ställer sig högt och man lägger sig på en risknivå som inte är gynnsam. Alltså Athletic Club kan ju stänga den där matchen med 2-0 ganska många gånger i andra halvlek. Så att jag tycker inte att deras seger på något sätt är orättvis. Jag konstaterar bara att det var en matchbild som passade Atletico Madrid och Diego Simeone uselt.
Nej, men det du säger här, normalt sett så ser jag ju glasklart på precis allting inom fotbollen. Men just den här situationen i La Liga. Jag tycker det är så jävla mysigt att Sevilla är där också.
Ja, jag frågade ju. Hur mycket tar du dem på allvar?
Nej, jag tar dem på allvar. Alltså, jag tror inte... Jag tror inte att de kommer vinna. Jag tror att det är ganska låg, eller jag tycker det är låg sannolikhet att Sevilla tar det. Men bara att det finns en liten chans för Sevilla att ta det här. De vinner över varandra, alla de här topplagen också. Det är det. Så säg att Atletico Madrid vinner över Barcelona. Torska om två jävla skitmatcher. Skiter på sig sista omgången, Sevilla går om. Alltså det är fortfarande mycket som kan hända. Och sen så väger vi in lite Real Madrid och Champions League och semifinaler som ska spelas. Ja.
Jag tycker också att det som ligger i den positiva vågskålen för Sevilla, det är att de har ju ingenting att förlora här. Nej. De ligger fyra, de kommer bli som sämst fyra. De har redan löst Champions League-spel nästa säsong. Så att de vet ju att hur det här än slutar så kommer vi kunna göra bokslut i La Liga på ett positivt resultat. Således är ju allt annat en bonus.
Mm.
Den pressen finns ju på alla de andra tre. Mm. Skulle Atletico Madrid nu, ja men det har de ju gjort i ganska många veckor här, ganska många omgångar, tappa det här, ja men då blir det ju så fruktansvärt stort fiasko i slutändan, alldeles oavsett vad Diego Simeone hävdar. Barcelona, ja visst, det var nog ingen som trodde att de skulle landa den inhemska dubben när allting stormade kring presidentkaoset och de brakade ur mot PSG i Champions League och Messi skulle lämna och så vidare och så vidare. Men skulle man inte ta ligatiteln, ja men då är det ju fortfarande en dålig säsong Barcelona gör rent resultatmässigt. En Copa del Rey-titel räcker liksom inte för att väga upp uttåg i Champions League, åttondelsrundan och en missad ligatitel. Och för Real Madrid, ja, men de är regerande mästare. Visst, de har inte haft slagläge på titeln speciellt många veckor under den här säsongen. Men det är Real Madrid och de kan säkert peka på en hel del skador. Och skulle de vinna Champions League, ja, men då är det väl klart att säsongen i stort slutar på plus ändå. Men Real Madrid kan ju aldrig i en ligatitelstrid spela utan press med allt att vinna.
Nej.
För att det är Real Madrid. Nej. Så där tycker jag att Sevilla har en tydlig edge gentemot de andra. De kan ju spela avslappnat på ett helt annat sätt.
Ja, men titta bara på helgens matcher. Alltså med Real Madrid som kryssar mot Betis. Barcelona vinner ju och de vinner väl förtjänt. Men det är inte... Barcelona som bara manglar Villarreal, vilket ändå talar för att de kommer ju säkerligen tappa några poäng fram till sista omgången. Det är liksom inget lag här som känns bombbra, alltså slaktbra, som bara kommer raka segrar. De som känns mest så är Barcelona för mig i alla fall.
Samtidigt hade ju det där favoritskapet kunnat påverkas rejält när såg du Trigueros tackling på Messi?
Ja.
Alltså att den fotleden inte går av är ju helt otroligt.
Det är en vältränad fotled.
Absolut, men det var bara det jag skulle komma till, att när det skedde så fick man ju en påminnelse om hur skört det här Barcelona är också i procent vad gäller slagstyrka. Mm. Messi med, Messi out.
Mm.
Det är ganska många procent som får den där titelstriden att kantra över till något annat lags fördel. Ja. Jag skulle, innan vi släpper Real Madrid och La Liga, vilja göra lite avbön. Ibland så får man backa.
Mm.
Du vet min köpfest kring Mohamed Salah och hans avslutsförmåga.
Yes.
Stör mig satan att jag kröp till korset och till slut gick med på att han var en världsklass avslutare.
Du backar på en backning.
Ja, men nu är jag ju, alltså, jag menade ju aldrig det.
Nej,
jag har ju det vet ju du.
Jag vet.
Jag har ju alltid menat på att nej, han är ingen bra avslutare. Och nu tror jag att alla förstår vad jag alltid hävdat. Skitsamma, jag tänkte pudla kring Eder Militao.
Jaha.
Du vet, mittbacken i Real Madrid som hämtades från Porto för 2 år sedan. Har ju haft det lite jobbigt att ta sig in i Real Madrids startelva. Kanske inte så konstigt när Sergio Ramos och Rafael Varane är mittbackarna man ska försöka slå ut. Gjorde ju också i höstas vad Kristoffer Kviborg kallade för den sämsta individuella insatsen han någonsin sett en spelare i Real Madrid göra. När Real Madrid föll då hemma mot Shakhtar Donetsk. Men, alltså den här jäveln, fan vad han har spelat upp sig. Fan vad han har höjt sig och fan vad han återigen har visat hur mycket det betyder för, kanske framförallt mittbackar, att få 6, 7, 8, 90 minuter i följd.
Mm.
Du får inte en match mot ett dasslag i Champions League när laget redan är klart, eller en cupmatch, eller en ligamatch där du då ska visa att ja, men jag håller minsann lika hög nivå som Sergio Ramos eller Rafael Varane. Alltså, det är väl svårt. Det är väl klart att det är det. Men nu, med Ramos skadad, Varane har varit out här på covid den senaste tiden. Jag är mäkta imponerad över Militaos insatser.
Ja, men den enes död, den andres bröd. Alltså någon blir skadad, det blir läge för någon annan. Men då gäller det att steppa upp, då gäller det att utvecklas, då gäller det att ta den möjligheten. Eller hur? Och det är det han gör. Det händer ju ofta inom fotbollen. Men 90% av gångerna, så är i alla fall känslan, så viker de ner sig. Ersättarna alltså. De kanske lite yngre spelarna, men de som står på vänt. Nu ska de in. Nu får de chansen. Nu har du 3 veckor på det här. Det är en skada. 90% av gångerna, är det en bra siffra? Eller? Känner du att du kan lira med den?
Ja.
Ja, då viks det ner.
Du är stark på volley. Så att...
Ja, exakt. Då viks det ner.
Mm. Ja, nej, jag lyfter på hatten för Eder Militao. Han har motbevisat mig och säkert många andra tvivlare också. Toto Balotto är sponsrade av Flowlife. Jag har redan talat mig varm om den innovativa träningsprodukten Flowtank, som man alltså fyller med både luft och vatten utifrån behov. Och så har man då en portabel skivstång eller hantel med sig ut på träningspasset.
Flow Life är alltså ett svenskt företag som är marknadsledande vad det gäller innovativa massage- och träningsprodukter. Du pratade om en träningsprodukt. Jag slår ytterligare en gång ett starkt slag för Flow Gun Pocket, alltså en massagepistol som inte enbart är riktigt kraftfull utan även riktigt smidig och kompakt. Inte större än en smartphone, men Flow Gun ger fortfarande en av de mest kraftfulla behandlingarna på marknaden.
Fram till och med den 30 april så får man 20% rabatt på hela sitt köp på flowlifesweden.com om man använder rabattkoden TUTTOFLOW20.
Ja, men passa på med det nu, Gusten, för det är bara fram till 30 fjärde.
Precis, gå in på flowlifesweden.com och känn dig trygg med att du har ångerrätt. Hos Flowlife har man nämligen alltid 100 dagar nöjd kundgaranti. Wow. Så man kan testa sin produkt i 100 dagar innan man bestämmer sig.
Wow, wow, wow. Flowlifesweden.com. TuttoFlow20 i koden. In nu. Vi säger stort tack till Flowlife.
Vi tar oss till Italien där Inter nu är 5% ifrån ligatiteln. I alla fall enligt Antonio Conte. Återigen en sån här... alltså långt ifrån vacker men jävligt betydelsefull och tung seger. Matteo Darmian, matchens enda målskytt igen när Hellas Verona slog tillbaka. Och det är väl inte så jävla mycket mer att säga kring detta Inter än att man kommer vinna den här ligatiteln ytterst välförtjänt när vi summerar hela säsongen. Mm. Man har haft sina dippar och man hade en jävla tuff period i höstas när man parallellt kom sist i sin Champions League-grupp och återigen då misslyckades i kuppspel och Conte fick en släng av sleven än en gång för sin förmåga som cupcoach och så vidare. Men jag menar, jämför man med alla andra lag, Juventus, Milan, Atalanta och så vidare, så har ju Inter inte darrat speciellt mycket på den här manschetten någon gång hemma i Italien.
Nej, anmärkningsvärt att Conte ifrågasatte så till den milda grad att han eventuellt skulle lämna som tränare för Inter. Så hade mycket stoff det låg i det, det vet jag inte. Men ingen rök utan grillat, Gusten. Och det här, då pratade vi november, så att det var ändå ganska långt in på säsongen ändå de spekulationerna fanns. Men nu är det ju det Inter som jag såg framför mig. Nu är det Conte tunga Inter som jag trodde skulle vakna tidigare eller skulle visa sitt rätta ansikte tidigare. Det är snudd på omöjligt att vinna över det här laget. Och så jävla värdiga Scudetton. Och så fräscht på något sätt att, får jag alla Juventus-supportrar ursäkta, men alltså det är fräscht på något sätt att det kommer en annan. Jag tror att så här, alla håller egentligen med om det. Att, så här, vi måste ha lite sund antagonism. Det har vi, och osund antagonism.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Den backar jag egentligen mer. Men vi måste ha en liga som är öppen. Vi måste kunna gå in i säsonger och se andra lagen just bara ett vinna ligatiteln. Och jag tror att när det är augusti, efter sommaren, när alla har värvat och så kanske vi ändå har tre lag som har potential att vinna.
Samtidigt så har man ju blivit så jävla luttrad av det här Juventus-decenniet av 10 raka, eller det är väl 9 raka ligatitlar. Man har varit i Champions League-finaler och det har varit en total dominans även fast Napoli var nära att sticka upp någon gång och Inter haft ambitioner att hota och Roma har varit där och gnagt någon säsong. Absolut, men håll med mig. Även fast du och jag säkert är två av de första att välkomna att Juventus abdikerar från titeltronen och att konkurrensen blir tuffare och jämnare i Serie A-toppen. Alltså det är lite jobbigt att titta på Juventus. Skäms man inte lite? Skäms kanske är fel ord, men jag vet inte, jag rådnar lite när jag ser Juventus försöka vara Juventus, men de är inte Juventus. Nej. Och det är så jävla konstigt, för det är fortfarande Chiellini, Bonucci, Ronaldo, Dybala, Pirlo på tränarbänken, Buffon finns där. Det är samma liksom osympatiska men hänsynslösa gäng på läktaren. Visst, Beppe Marotta har lämnat, men du fattar vad jag menar. Alltså, Paratici,
ansiktet Nedved, är utåt för vinnarmentalitet är fortfarande där.
Ja.
Det ansiktet rodnar.
Exakt, det rodnar. Och man rodnar när man tittar på dem, för att man känner så här, fan vad ni försöker vara stora, stygga, överlägsna Juventus, men ni famlar liksom i mörkret av att befinna er 10-12 poäng bakom en serieledare, och ni är återigen utslagna på ett misslyckat sätt i Champions League. Och jag vet inte, jag får inte riktigt ihop vad det här Juventus är för Juventus.
Nej, men det är ju just det. När man byter coach så vet man aldrig vad man får.
För Juventus har ju bytt coach ett par gånger. Både från Conte till Allegri, från Allegri till Sarri.
Problemet var att de andra lagen var för dåliga. Ja, alltså, det var för dålig konkurrensnivå i Serie A, så de kunde vinna ändå även om de bytte. Det var väl Sarri egentligen som man kände lite tveksamhet kring om det verkligen lirade med Juventus. Men liksom när Pirlo kom in så har det ju dessutom gjorts om ganska mycket startelvan. Alltså de gamla spelarna som har garanterat ligatitlar har ju också haft en del skador under säsongen. Så att det är ett generationsskifte som har skett i Juventus. Och har man ett så pass bra lag som Inter med så många mästare på planen samtidigt, ja, men då är det här lilla stålbadet rent sportsligt, generationsväxlingen, då blir det för problematiskt för att man ska vara lika bra som man har varit tidigare. Frågan är vad som händer med Pirlo, om han ska vara kvar. Vad gör man för värvningar i sommar? Får det några konsekvenser?
Sa väl igår att tar vi bara Champions League-plats så kommer Andrea Pirlo träna Juventus nästa säsong.
Ja, jo, jag vet, men italienare pratar jävligt mycket hela tiden, och så kan man ta det med en nypa salt ibland. Däremot så är ju det jävligt spännande också. Fan, vilken jävla ligavslutning vi får. Mm. Alltså, Champions League-striden i Premier League, det ska väl komma. Men ligavslutningen i Frankrike, Spanien, och nu är det liksom Atalanta som är där och bråkar med de stora jävla drakarna. Alltså Napoli spelar ikväll, kan gå upp på 66 poäng.
Det är en ruskig måndagskväll på Simor. 18:30 Torino-Napoli, följt av Lazio-Milan.
Det är helt otroligt. Alltså,
så borde varje vecka starta.
Ja, alltså Inter kan vi plocka bort dem. Atalanta kliver ju upp på 68 pinnar. Alltså Milan kan gå om, de står på 66. Juventus 66. Napoli som har gjort otroligt bra sedan våren kom till Neapel på 63. Ett av de stora lagen skulle ju kunna missa då på Atalanta. För att, vad ska Atalanta, när ska de förlora? Nej. När ska de göra en dålig match?
De har väl 10 segrar på de 11 senaste här nu. Och då helt är ju krysset alltså mot Roma helt otroligt. Ja. Att Atalanta inte leder den matchen med 3-0 i paus. Det är, jag vet inte.
Men det Atalanta
jag vet inte vilken
är
gud som klev in där och sa nej, det här ska nog sluta med jämn poängfördelning. Alldeles oavsett så kan ju alltså, som du är inne på, så kan ju alltså Napoli vid seger ikväll kliva upp på 66 poäng. Och om Lazio då skulle slå Milan, så har vi då Milan, Juventus och Napoli alla på 66. Två poäng bakom Atalanta.
Nej, men alltså jag ser inte Atalanta förlora. Jag ser dem vinna 5 raka inför sista omgången mot Milan. Du vet, de har Genoa, den vinner de. De är ju precis vad Atletico Madrid inte är. Så de städar av sina vänner provinslagen på ett ganska enkelt sätt. Alltså det är det som är så jävla imponerande med Atalanta, att de tar de segrarna. De tar Benevento. De vinner över Parma.
Sassuolo är nästa. Den lär väl sluta 0-0.
Herregud, alltså vilken jävla pangmatch alltså.
Jag tror att det är en refill-match av Guds nåde.
Det tror jag också. Det tror jag också.
Ja, det kommer bli en otroligt läcker säsongsavslutning även i kampen om de italienska Champions League-platserna. Jag kan ju bara be en stilla bön kring att Roma på något jävla sätt lyckas vinna Europa League och på så sätt ta sig in köksvägen till nästa säsongs Champions League, för annars blir det Conference League.
Mm.
Det oklara, luddiga, ganska så deppiga Conference League, i alla fall när man bara liksom tar orden i munnen. Jag vet inte vad du känner.
Alltså man är ju döpt det till det är. C-ligan.
Liksom. Ja, men det känns som en upphottad variant norra. Av Intertoto.
Nej, det är Division 1 norra.
Ja, Division 1 norra är i och för sig ganska så jävla härlig. Men visst, jag fattar vad du
på
menar.
På vilket sätt är den härlig? Du, på samma sätt som man skulle kunna
ångest.
Säga att...
Ja, exakt. Alltså, det är mycket ångest.
Ja, men det är det jag säger. Det är ju fan i Conference League också. Det är bara massa jävla ångestlag.
Det är långa resor och inga pengar.
Exakt.
Det är Division 1 norra.
Ja, det är vad Conference League är också. Jävligt lite pengar, men du ska ändå spela de där matcherna som påverkar ditt resultat i ligan. Vilket gör att de här, låt säga då, lite mediokra lagen som ändå har gjort en bra säsong måste rotera. Och då på ganska smala trupper, på juniorspelare på bänkarna, så kommer det ju bli helt konstiga matcher. Men, å andra sidan, det finns en charm i det. Precis som det finns en charm i Division 1 norra.
Mm. Hör du, jag har bara några korta frågor till dig gällande botten av Serie A. Crotone har ju ingen missat, är ju dyngsist och kommer åka ur med huvudet före. De är väl typ snart även matematiskt klara för nedflyttning. Men Simmi, den här jävla anfallen längst fram i Crotone.
Nej, 17 nu eller?
Nej. Det räcker inte. Det räcker inte. Simmi har alltså gjort 19 mål. Oj. I detta Crotone. Den 28-årige nigerianen Simmi har nu de senaste 3 säsongerna i Crotone gjort 53 mål. Alltså, vart tar han vägen? Eller hakar han på ner tillbaka i Serie B, tror du?
Nej, kan han inte göra. Alltså, det är för många klubbar. Alltså, om du tar dem, Bologna, Fiorentina, Sassuolo, jag tänkte säga Atalanta, men de har ju sitt på det torra vad det gäller anfallare, kan man lugnt säga. De klubbarna kommer ju vilja ha honom. Alltså, det finns ju Serie A-klubbar som skulle må jävligt bra med en Simmi på topp. Och det är inte bara den här säsongen. Det är inte så att han bara... liksom studsar upp och gör 19 baljer här. Det är som du säger, han gjorde 20 året innan och han gjorde 14 året innan det. Så att det är en spelare som också har växt med ansvar. Och att göra 19 mål, brukar man ju säga, att göra 10 mål i ett mittengäng i Serie A, eller till och med ett bottenlag. Du får ju nästan dubbla den siffran.
Att göra 19 i slagpåsen.
Exakt.
Med 5 matcher kvar.
Ja. Det är faktiskt helt jävla otroligt. Ja. Så att det är ruskiga siffror. Jag tror att Simmi hamnar i ett ganska bra lag.
Benevento nu nere på nedflyttningsplats i och med att Cagliari har gått som tåget. Vad händer med Filippo Inzaghi, tror du, om Benevento skulle åka ur?
Ja, jag tror inte han blir kvar.
Visst kliver han in i en tv-studio då?
Nej, jag tror att han har ju en målsättning med sin tränarkarriär. Han har ju tagit upp Benevento med små medel. Han slog ju någon slags rekord i Serie B förra säsongen. Och med väldigt små medel håller han på att rädda kvar Benevento mot alla odds också, om man jämför med de lagen som han krigar med. Fiorentina, Cagliari, fan, Torino, som är byggt för att ta en Europaplats. Alltså, det är de lagen som han är och stöka med där nere. Så att det egentligen så var det favorit i Pippo Inzaghi eller någon annan tränare på att de skulle åka ur, och ändå så håller han på att lösa det. Så att jag tror att det är Serie A-klubbar som kommer vara intresserade, för att några kommer ryka, och sen så ska det ju gå upp lag också. Alltså, vad händer med Empoli och Lecce? Ja, nu är Empoli en jävligt intressant tränare, det behöver vi inte ta här, men det får ni lyssna på Christian Borrell i tipslördag, men det är ändå... Det kommer finnas plats för honom i Serie A. Och
jo, fast om knappast är något av lagen som går upp i Serie A. De ska väl inte skifta tränare?
Det vet man aldrig. Men,
det vore ju jävligt häpnadsväckande. Det kan du väl hålla med om? Jo, ifall ett lag som går upp i Serie A skiftar tränare till en tränare som precis har åkt ur Serie A.
Absolut. Det är favorit på att de inte skiftar tränare. Det kan jag tillstå. Det pudlar vi direkt, va? Nej, men du vet ju vad som händer efter 3, 4, 5 omgångar i Serie A. Då ska ett par, 3 tränare ryka för att det har varit en dålig start. Och då finns Pippo Inzaghi där. Så jag säger det här och nu, jag ser glasklart på den här situationen. Pippo Inzaghi kliver in som ersättare för Sinisa Mihajlovic i Bologna i omgång 5 nästa säsong.
Okej. Okay. Ja, jag säger tv-studio. Givet då att Benevento ryker.
Han börjar de 5 första omgångarna tv-studio, så att du båda får rätt.
Ja, okej. Okay. Spezia har ju väldigt många uppmärksammat den här säsongen, och inte minst då tränaren Vincenzo Italiano. Vart landar han?
Ja, det är lite rykten. Nu trodde jag ju att den gode De Zerbi skulle hamna i Fiorentina, men nu har det börjat snackas lite om att Italiano tar resan som bara är 1,5 timme från kusten rätt in i landet till Florens och tar över Fiorentina. Så att det är en möjlig flytt.
Och vad är det senaste på Sarri-ryktena till Roma?
Att de är stekheta.
Alltså hur jävla skevt vore inte det? Sarri i Roma. Ska man helt plötsligt omvärdera hela sin fotbollsfilosofi?
Ja, men det blir ju också på något sätt som att så här, man får dra ett streck över Fonseca-åren. Det hände ingenting. Ja, kanske var han då så här, någon slags interim med nya ägare, få bort Palotta-stämpeln på klubben. Det får gå lite trögt. Vi tar in en portugis. Vi gör det här nu ett par säsonger. Och sen så kommer Sarri in och lyfter projektet. Men jag vet inte riktigt vad som är projektet heller. Jag säger, Roma har bra spelare, inte det, men det måste hända någonting. Hela Dzeko-soppan förra året, han blev kvar. Fan, det är läge för en sportchef att steppa upp där nere.
Ja, men har det inte varit en jävla bipolär Fonseca-session? Ja,
verkligen.
Roma har varit liksom väldigt många olika typer av...
Nej, men det är toppar och dalar. Ja, det har varit extrema maniska perioder som de har haft. Och sen så har det varit depression i stundtals också. Nu är man ju på väg till någon slags depression återigen då. Mm. Torsk mot Cagliari i helgen. Jävligt glad för Castello, Forza, Cazzo. Och sen tappar man ju det här mot tre poäng bakom, men de har ju alltså Lazio alltså två matcher mindre spelade. Conference League är klart. Om inte Sassuolo hämtar upp Roma. För det skulle ju också kunna hända.
Fast i det här läget så måste väl hända
Sassuolo,
Roma.
Sassuolo är ju ett conference-lag. Det är ett premium conference-lag.
Verkligen. Det är Sassuolo League.
Exakt. Fan, det är en möjlighet för dem att vinna en titel. Sassuolo League. Snyggt.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla polare på Stay Hard. Stayhard.se är ju the go-to place vad gäller manligt mode och livsstil.
Ja, men det stämmer. När man tänker på manligt mode och livsstil så har man ju top of mind Stay Hard numera.
Och Stay Hard vill att det ska gå väldigt fort och vara väldigt enkelt att handla på Stayhard.se. Således så skickas alla beställningar som läggs innan klockan 13.00 samma dag. Och skulle de här grejerna mot förmodan inte vara som du tänkt dig så har de alltid fria returer och du kan såklart prova dina saker hemma innan du pröjsar.
Det är faktiskt någonting som jag verkligen har märkt när man beställer grejer till barnen generellt sett över nätet, att det är stor skillnad från nätbutik till nätbutik. Och här går, tycker jag, Stay Hard verkligen i bräschen.
Ni som har varit med i Tutto länge, ni vet ju att Stay Hard huserar över 250 otroligt läckra varumärken. Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren och Peak Performance bland andra. Men idag så skulle vi kort bara vilja lyfta Fred Perry.
Mm, detta klassiska märke.
Pikéerna är de så nära K-märkta det går att komma med en piké?
Mm, alltså det jag gillar med piké-tröjor generellt sett och Fred Perry i synnerhet är att det är så jävla användbart. Du kan ha det i den här nya moderna stilen, typ när du har tracksuit, du bara har brallan, du slänger av det, så kan du ha Fred Perry-pikén under. Du kan ha den om du ska vara lite finare, du kan ha den med caps, utan caps och så vidare.
Fred Perry-pikén är ju dessutom så mycket fotboll det bara kan bli.
Ja, det är det ju. 100% fotboll. Fred Perry klingar ju verkligen fotboll.
Hörrni, Stay Hard har plockat fram en rabattkod som ger er 20% rabatt på hela ert köp. Koden lyder Balutto20 och den här gäller alla varor med ordinarie pris, ej varor märkta med no discount eller presentkort. Och den här koden kan man använda en gång per kund till och med 11 maj. Så gå in på stayhard.se. Gör det nu. Vi säger stort tack till Stay Hard för att ni är med och möjliggör Toto Balutto.
Stort tack, Stay Hard.
Hörrni, vi släpper Serie A, vänder hem till Svea rike och stolta allsvenskan där bara ett lag stoltserar med 9 poäng efter 3 spelade omgångar. Det är Djurgårdens IF som... På tal om då, kanske inte att vara bipolär i någon slags negativ laddning, utan bipolär i en positiv laddning, har visat upp hur många strängar det finns på lyra. Jag tyckte Björn Jonsson sammanfattade det väldigt väl igår. Mm-hmm. Man led till sig 3 poäng borta mot Elfsborg i premiären. Man spelade ut och utmanövrerade Peking i hemmapremiären. Och igår så var man tunga, köttiga och slog Varberg med ett fysiskt spel. Så att Djurgården imponerar ju.
Jag tror man lär sig någonting efter de här tre omgångarna. Hur man ska se på säsongen någonstans i februari, i mars. Jag såg väldigt många så kallade experter med folk som jobbar inom det här skrået. Hade Häcken som seriesegrare. Och det här är ingen diss till dig för att du hade de tvåa. Jag fattar att man kan gå igång lite på Häcken. Men samtidigt så här. Det är ett för dåligt, det är för liten klubb. Det är för många bra konkurrenter som är mycket större och tyngre för att de ska kunna vinna allsvenskan. Men så här, det man missar på Djurgården, det är att de ser lite dåliga ut på försäsongen. Är du med? Alltså, man väger det.
Fast
så jävla tungt.
Nu såg de ju väldigt bra ut på försäsongen.
Okej, andra lag värvar mer. Ja, och... Alltså så här, att Tolle och Kim är kvar, det är en garanti för att Djurgården kommer att vara minst lika bra som förra året. Sen kan det vara liksom någon spelare, någon position där man behöver värva. Jo, men det kommer ett sommarvärva. Det kommer ett sommarfönster också. Mm. Där man kan rätta till saker och ting. Men du vet ju, med Djurgården så vet du innan säsongen exakt hur det kommer se ut. För att det har vi sett tidigare. Även om Ulvestad och Karlström har försvunnit. Ja, men där fanns ett frågetecken. Jag har pratat om det. Vad fan händer centralt? Det är för viktiga positioner. Kan man verkligen byta ut det? Är de tillräckligt bra? Ja, men då har jag underskattat Bosse. Fan, han är ju utropad som Sveriges bästa sportchef varje säsong. Eller i alla fall en av två eller någonting sånt. Han är i topp. Han har ju järnkoll på vad han får in centralt. Mm. Hur fan, vem är jag att ifrågasätta Schüller och lirare? Liksom? Jag kan ju inte det. Jag bara hör att de är ratade av Gnaget. Jo, men vad fan vet jag om det?
Det är väl någon jävla skenmanöver för att Gnaget inte hade pengar till det.
Exakt. I slutändan säger det väl det.
Oss.
Ja, eller att man har en strategi att man ska kunna ta in spel som man kan sälja i slutändan. Fan, Bartos kanske älskade Schüller. Jag har ingen jävla aning. Men jag vill bara säga det att liksom, fan, man vet vad man får av Djurgården för att du vet att det är en sportchef som sätter bra centrala mittfältare och du vet hur det ser ut. De kommer vara där i toppen. Ja, jag pudlar där. Det är pudeldagen, Gusten. Jag pudlar. Som jag var en av dem som sa så.
Ensamma på 9 pinnar stoltserar Diffen i topp. Jag tycker dock att vi ska dela ut precis lika högt betyg till Henka Rydströms Kalmar och Daniel Bäckströms
Jävla runt
Sirius.
Kring Kalmar. Bara stanna där. Jag hörde Jens Fjällström. Alltså, oavsett vilken match som spelades igår så skulle han prata om Kalmar och hur gärna han ville resa och titta på Kalmar. Fan, spela in skiten på en DVD då och kolla i efterhand. Jag förstår att det är en annan grej att kolla live. Men det var liksom så här röd tråd hela tiden. Men nu vill jag höra om matchen. Är du med? För det antar jag att du är.
Ja, jag är med. Ja. Men samtidigt så är det väl ändå på sin plats att hylla och gå till Kalmar när Henrik Rydström är tillbaka på sättet han fick lämna, sett till vem han är i klubben.
Jag menar bara vad är grejen då? Att de spelar bra fotboll. Det är jätteroligt att de spelar bra fotboll, men är det bara det? Eller är det att de kan vinna allsvenskan? Eller vad är grejen med Kalmar? Det är bara lite roligt att titta på.
Men
eller?
Du om någon vet väl också och värdesätter incitamentet att en klubb får tillbaka en ikon tränare som har varit med så många år som spelare under en tid då Kalmar faktiskt var bäst i Sverige. Alltså Henrik Rydström har lyft SM-bucklan och även fast det låter helt sjukt idag som ett dåligt skämt att Kalmar ska vara med och hota om ett SM-guld. För det gör det ju. 2021, om någon skulle säga jag tror Kalmar kommer vara med och blanda sig i, då är det ju tvångströja att spärra in den gubben. Å andra sidan är jag helt övertygad om att Henrik Rydström, han har sedan han klev in på guldfågen igen försökt implementera att, men vänta nu, vi har gjort den här resan en gång tidigare. Varför skulle vi inte kunna göra den igen?
Ja, absolut.
Är det någon som inte kan svara på den frågan, så där är dörren. Du bara lämna, för att jag är inte här för att komma 11 och kryssa mig igenom 4 säsonger innan jag lämnar. Men jag är här i Kalmar för att vinna.
Absolut. Nej, men alltså, jag är snortaggad på att se Kalmar spela matcher. Jag har bara sett sammandragen.
Eller ska du pudla direkt?
Nej, jag får pudla på den direkt också. Om de möter något topplag är jag intresserad.
Ja.
Och se. Ja, alltså, det är på riktigt. Intresserad av att se. Hur ser det ut mot Malmö? Hur ser det ut mot Göteborg? Hur ser det ut mot Djurgården? Hur ser det ut mot Gnaget? Hur ser det ut mot Bayern? Det är där jag är intresserad.
Hans efterträdare i Sirius i alla fall, Daniel Bäckström, den unge Daniel Bäckström, 33 år gammal, har ju fått en kanonstart med Sirpan i alla fall. Det var vi inne på i vår inför special med att Sirius nog kommer gå en ganska trevlig säsong till mötes, även fast man har tappat ett par tunga spelare som gjorde det riktigt bra i fjol. Skitsamma, om vi rör oss lite längre ner i den allsvenska tabell som kanske inte satt sig på riktigt ännu, men som ändå indikerar en hel del grejer som jag tycker är värd att fånga upp, så är det ju, som du var inne på, Häcken där. Alltså att börja med 3 torsk, stå på 0 poäng efter 3 omgångar med ett ganska så tacksamt schema, och då säger jag för att man har mött Halmstad och Sirius de första 2. Malmö är ju Malmö. Men att Häcken står på 0 poäng här, har fått lite skador, det har inte alls flugit med några nyförvärv. Nej, det är inte bra.
Vi ringde ju Fribberg i tipslördag precis innan paus, som jag sa här. Ja. Alltså, vi kan lyssna lite kort på hans stämma.
Det var dåliga första 20 och så får de ett mål. Är det 10 kanske? Sen har vi börjat ta över. Men det ser alltså där ut.
Ser alltså där. Var befinner du dig någonstans?
Ja, jag står på... Ja, nu är det fan.
Vad hände?
Ja, du måste väl plinga. Friläge.
Vad sa du?
Det är friläget till oss igen här, men vi har fått in det riktigt.
Ja, men du har ju... han är skärrad där. Och liksom ska in i omklädningsrummet och sånt där. Men du vet ju hur Fribben pratar om fotboll och hur han brukar vara liksom normalt. Du hör ju på honom här att fan, det här är dåligt på en ny nivå här i Häcken. Mm. Det här kommer inte sluta bra. Och så går man ut i andra halvlek, släpper in kasse direkt. Och sen är det över.
Mm. Ja, men framförallt så är väl Häcken på väg, som vi pratade om tidigare. De är på väg mot att bränna ner den här säsongen på bara några veckor. Häckens ambition med den här säsongen, det var ju att faktiskt gå hela vägen. Mm. Nu kan de efter 5 omgångar ha missat det tåget. Och vad finns kvar då? Att gör vi det riktigt bra här nu så kan vi komma 5:a. Mm. Det är ju vad Häckens säsong håller på att bli. Visst, de är i en cupfinal, de kan lösa ännu en titel och de ska Europa-kvala till sommaren. Absolut. Men ur ett allsvenskt perspektiv så är ju Häckens start ett bevis på hur jävla snabbt det kan gå för en klubb att direkt få lägga om kurs.
Ja, några veckor och sen har de 0 poäng. Nu ska de möta Hammarby i helgen och sen så är det derby mot IFK Göteborg efter det. Ett IFK Göteborg som har inlett strålande också. Så att, fan. Det är, jag vet inte om det börjar lukta alm här alltså.
Bränd alm då eller? Mm. Rökt alm?
Nej, men har den nya sportchefen punkkuler att sparka honom? Mm. Det finns ju en waiting list supreme, för att använda Borrell-språk. Vem ser du, alltså om du ändå får spekulera lite,
vad fan har du på waiting list supreme?
Vad gör Micke Stare?
Micke Stare är väl i Sarpsborg?
Ja, det är väl.
Nej, men vad fan har vi på waiting list supreme? Luktar lite Marcus Lantz?
Varför inte? Inte han hyllad?
Ja, alltså, han kom ju 5:a med Mjällby i fjol.
Brännan då?
Brännan är ledig, sitter dock på ett jävla kontrakt borta hos Dobb med Nettelblad.
Så Brännan, på tal om Pippo Inzaghi som sitter och väntar på ett jobb någonstans i slutet på augusti. Det är ju samma med Brännan, va? Vet du vad Brännan gör? Han sitter bara och väntar på att Alm ska få sparken. Men jag undrar om det finns punkkulor, eller måste Sonny kliva in här då?
Det är inte Sonny längre, det är Martin Eriksson.
Ja, det är det jag säger. Måste han kliva in här nu och ta beslutet åt honom?
Martin!
Martin! Kom här!
Du får väl för fan skicka honom nu.
Ja, men så behövs det så gör han ju det.
Ja, det är inte så säker på.
Han finns ju i lokalen.
Alltså, du menar du är säker på att Sonny kliver in? Ja. Jag trodde du menade att Martin Eriksson skickar Alm om det behövs. För det är jag inte lika säker på. Men kanske är det då Marcus Lantz och Brännan som följer utvecklingen i Häcken allra närmast. Herregud, vet du vem som finns på waiting list supreme? Axén.
Ja, exakt. Vill han jobba? Eller?
Axén, vill han jobba som fotbollstränare? Han vill ju jobba med Fribben.
Ja, det är precis sant.
Det är bara anledning nog för Axén att se över Häcken-möjligheten.
Häckens material, att vara lite framtunga och spela med energi och ha den typen av tränare, passar väl Axén ganska bra också. Plus att det är ett ganska neutralt beslut att ta.
Ofarlig klubb.
Exakt, ofarlig klubb. Men visst, jag köper det. Han har väl någon klausul i kontraktet på Discovery, misstänker jag, som gör det möjligt för honom att ta en allsvensk klubb.
Det förutsätter vi. Vi håller i alla fall lite koll på vad som händer med Andreas Alm i Häcken. Avslutningsvis då, det var ju ett Stockholmsderby igår där många, tror jag, trodde att inte fan kan väl Bayern en gång till dyka upp i ett derby mot Gnaget och vara liksom en
skugga av sig själv.
En skugga av sig själva igen. Men nej, det var precis det som hände.
Ja, det var det.
Gnaget står ju för en riktig platt match mot Blåvitt som i alla fall fick mig att omvärdera den där premiärinsatsen, att kanske var det Degerfors som var ganska risiga snarare än AIK som var riktigt bra. Jag tycker inte att AIK spelar ut något register igår mot Hammarby, men de är så där derbytunga som AIK har varit på ett helt annat sätt än vad Djurgården och Bayern har varit de senaste 5-6 åren. Man håller nollan, man vinner duellerna, man tar fighten, man är, var det Henok som sa efter matchen att Bayern är bra när de får vara grisiga och stöka. Men idag sprang de in i sina övermän för att vi var grisigare än vad de var. Vi var tuffare, vi var fulare, vi var... Ja, men det var ett hårdare lag som vann där ute. Och det var så jag upplevde matchen.
Tillåt mig slå fast att AIK har fler derbyskallar än vad Hammarby har. Jag tror att det var det som avgjorde igår. Dels lite fingertoppskänsla av Bartos som sätter in Henok bland annat. Jag tycker också så här, Erik Karl har ju pratats väldigt mycket om och liksom att han ska vara en stor försäljning för AIK. Han går mot sin andra säsong och så nu har han varit skadad och 81 kommit in och det blev ju en jackpot mot Hammarby för han tog ner Amo fullständigt i och med att han också är så pass kraftfull i steget och snabb och klarar av hans vändningar. Så att så här, jag säger inte att Erik Karl inte hade lyckats med det, men jag tror att en man-man-duell mellan Amo och Otieno liksom talade mer för Gnagets fördel igår än om Erik Karl hade spelat.
Nu är det ju jävig här så det bara sjunger om det. Part i målet, AIK som du är. Men hur ser du på den här diskussionen som ändå var kring den här matchen med att AIK är ett lag som är väldigt Stockholmspräglat. Man har verkligen satt en stolthet i att ha blåa linjen, Solna och Stockholm representerade i sitt lag. Medan Hammarby då mer eller mindre de senaste åren har varit ett lag helt utan både stockholmare, egna produkter, alltså, och visst jag vet att det finns egna produkter i form av Cher och Leo Bengtsson genom åren och så vidare, men det har ju
som nyckelspelare.
Exakt, det har inte varit spelare som har tagit en ordinarie tröja och varit bärande i någon slags ryggrad.
Och Teresa derbyskallar.
Exakt, och så gick ju då Astrid Selmani, stora nyförvärvet, ut här i en intervju med Fotbollskanalen och sa att för mig spelar ingen roll att det är ett derby, det är som vilken allsvensk match som helst. Mm. Och jag fattar ju också att Selmani med det menar att jag jobbar lika hårt alldeles oavsett om vi möter Mjällby eller om vi möter Gnaget eller Djurgården. Mm. Det är ju det han försöker mena, men det finns ju ändå någonting i det där att om du inte ens liksom kan tillstå att ett derby är en annan typ av match. Du behöver inte jobba hårdare. Det är väl jättebra om du jobbar exakt lika derbyhårt även mot Mjällby och Varberg och Kalmar. Men jag och många andra reagerade ju på att så här, är det verkligen den attityden och inställningen som dels supporterna vill höra men också man ska som spelare gå in i ett derby med?
Han har väl lärt sig det nu, om inte annat efter den här derbyveckan och hans första derby i hans ganska unga karriär. Han är en erfarenhet rikare. Han vet att nästa gång då måste han komma in i den här matchen med en annan inställning. Han måste ta sig an derbyveckan på ett annat sätt. Nästa gång kommer det dessutom vara supporter på läktarna. Han kan vara den typen som lyfts av supporter på läktarna, jag vet inte. Men det finns även spelare som har tufft med det. Du hamnar i underläge, du torskade förra derbyt. Det är 50 000 på läktarna. Ja, det är också någonting som Selmani måste lära sig när säsongen börjar på riktigt med supportrar på läktarna.
Men tror du att lokalförankringen i spelartruppen erbjuder värden som man inte kan nå om man har inflyttade spelare?
Jag tror definitivt att det har påverkan på derby. Det är jag ganska säker på. För att så här, det kan räcka med att du kanske har 3-4 sådana spelare eller 2 sådana spelare som lär de andra hur viktigt det är och vad klubben står för och allt det där. Och att det är en speciell match när man möter, i det här fallet AIK, men det kan vara Djurgården. Alltså, det är viktigt att ha de spelarna. Det är klart att Bayern har spelare som kan förklara för de andra och få dem att förstå hur viktig matchen är. Men AIK har fler. Och AIKs derbyskallar är betydligt tjockare än vad Hammarby är. Jag är övertygad om att det tillsammans med att eventuellt liksom Bartos vinner lite matchen, tränar matchen mot Billborn, att Hammarby inte kommer upp riktigt i nivå. Men det är också att göra med att AIK försvarar sig bra. Han säger ju det, Billborn, direkt efter matchen, att ja, men vi har lite svårt med när AIK drar ner tempot. Man hör i hans röst lite att det är ungdomstränaren i BP som talar. Alltså, så här, där tror jag också att så här, Billmon, det är dags att lära sig att så här, det, jag hör i hans ton att han försöker dissa AIK lite för att man drar ner på tempot. Men så, det finns bara resultat nu. Du utvecklar inte ungdomsspelare längre. Det handlar inte om liksom, hur du spelar. Det gör det i BP's akademi. Där är resultaten sekundära. Men inte här.
Jag tänkte
för att det där tycker jag liksom, i tonen hos Billborn har jag hört tidigare. Mm. Att det är liksom, han säger inte rakt ut. Han kommer kunna liksom slå ifrån sig. Nej, det där var inte det jag menar. Men jag hör Billborn. Jag hör vad du säger. Ja, men så här, jag snackar med Basse, akademichef i BP, varje dag. Snackar med de här gubbarna, jag hör hur det låter. Jo, men vi är mycket bättre. Ja, men vi kommer utveckla bättre spelare. Vi är skitsamma med resultatet. Det är den Billborn som kommer in och surrar efter den här matchen.
Jag reagerade också
du torskar
på det där
med 2-0. Vad fan är pannbenen?
Jag reagerade också på det där i halvtidsintervjun med Billborn. Han sa, tycker vi måste bli bättre på att tidigt bara hota med bollen i djupet. Dumpa den bakom backlinjen och springa lite. Känner också så här, va? Vänta, nu är det skeva grejer här. Alltså, du fattar vad jag menar, att den cyniska Billborn som nog ibland, som du säger, skulle må bra av att gå ifrån sin fotbollsfilosofi och ta smällarna, vinna lite fulare matcher, vinna lite grisigare matcher och vinna på det sättet som motståndaren sätter upp matchen. Den Billborn fanns där, men man trodde inte riktigt på när han sa att tycker vi ska bara dumpa lite bakom backlinjen. Nej, jag vet inte riktigt om jag tror att det
är... Men det är så här, jag älskar Billborn. Jag skrev det till Jimbo, min polare som gör Bayern Samba-podden tillsammans med Gvan och som är god vän med sedan länge också.
Och Pöler.
Och Pöler, glömmer man ju bara bort. Men Pöler finns på den här jorden för att glömmas bort. Hans fotboll, Bundes, den är till för att glömma bort. Och Pöler som person lite till för att glömmas bort. Så i det här fallet väljer jag att lyfta Gvan och Jimbo. Så enkelt är det. Lyssna på Bayern Samba. Finns på Spotify. Hörni.
På Pölers gravsten kommer bara stå, vem? Frågetecken.
Ki? Varum kommer också stå. Varför? Frågorna som ställs. Vad pratade du om?
Vem? Varför? Nu går vi vidare.
Nej,
men sen bara årtalen han levde med.
Alltså, jag älskar Billborn. Alltså, jag menar det verkligen. Alltså, han har gjort så jävla mycket för svensk fotboll så jag tror folk inte förstår. För att det han har lämnat efter sig, det är ett sätt att arbeta på som alla ungdomstränare idag ser upp till. Alltså Billborns ande lever ute på Grimsta fortfarande. Sättet, metodiken...
Kolla bara på landslaget, alla spelare med BP-foster.
Herregud,
alla
men...
Alla har ju Billborn som varit med och format.
Ja, det här är inte bara i liksom BP's akademi. Alltså så här, Billborn-anden finns liksom över hela Stockholmsfotbollen. Vem är nya Billborn pratas det om och så där, inom ungdomsfotbollen. Och det kommer upp ett gäng här nu som är jävligt intressanta. Det är inte den här podden kanske till för, men så här, jag nämnde Basse tidigare. Och så här. Men han är otrolig. Jag hyllar honom hela tiden. Jag tycker han är fantastisk. Men efter den här derbysegen så finns det också en begränsning. Han måste lära sig att gå ifrån sina principer kanske ibland och vinna matcher. Det är nog stora problemet kanske för Hammarby, tror jag, att vinna SM-guld. Att liksom så att Billborn måste också ta nästa kliv i sin utveckling. För det är en ganska det är en lång tränarkarriär, men en ganska ung på seniornivå.
Mm. Det återstår väl att se vart AIK tar vägen med den här derbysegen. Det vi i alla fall kan konstatera är att de står på 6 poäng efter 3 spelade matcher, vilket gör att oavsett hur det går kommande 2-3 omgångar så kommer det finnas en buffert av poäng som gör att AIKs säsong kan puttra vidare. Ingen har väl gnaget riktigt i toppen, och det tror jag inte att AIKarna heller har. Alltså du är väl en av många som tror att en topp 4 placering, det är nog ganska farfetched. Det jag skulle komma till, det var ju att Bayern står ju på en seger efter 3 matcher nu. Man har redan 2 torsk. Nu kommer Häcken på besök. Alltså det är ju redan lite av en T-korsning för Bayern. Kan man slå Häcken i matchen här nu nästa omgång? Ja, men då har man ju ändå så pass mycket kontakt med toppen att man kan gasa vidare. Skulle man torska mot Häcken, stå på 3 poäng, 3 förluster på 4 matcher. Att då gäller ju samma sak för Bayern där som vi pratade om i Häcken. Vart tar deras säsong vägen då?
Jag vet inte, hur startar man den här säsongen? Du som är inne på Betssons allsvenska del lite oftare än vad jag är. Var de andra hans favoriter bakom Malmö?
De var väl tillsammans med Blåvitt och Djurgården. Hyfsat jämn odds satta.
Otroligt att Blåvitt hamnar där. Undrar om det är surret från mig här. Jag är i Göteborg som serieseger.
Jag tror att det mer har att göra med spelarna alltså, de hämtar in.
Är Göteborg bara med till EM-uppehållet, då vinner de.
Jag menar, alltså, har du noterat Blåvitts spelschema?
Ja.
Har du noterat Blåvitts spelschema?
Sen kommer Berg och gänget, på tal om att ha derbyskallar, på tal om att ha rutin och erfarenhet. Spelare som vet hur man vinner. Alltså slå ihop alla de jävla skallarna efter EM. Med Värnblom och hela jävla fikaligan där nere på Avenyn. Poseidon skiner i oktober, november.
Ikväll möter Blåvitt Degerfors. Mark Hamsik startar. Sen har man alltså Halmstad.
Det är en match jag ska kolla på, kan jag säga. Ja. Dels för att jag är intresserad, inte bara på grund av Mark Hamsik, dels för att jag är intresserad av att kolla på Blåvitt där, som jag har stuckit ut hakan lite att de vinner SM-guld. Men också för att se Degen. Degen är ett jävla härligt gäng. Nu torskade de mot Kalmar där. De har varit väl fullständigt utspelade. Det är väl det som Fjällström bygger liksom hela sin resebokning på liksom framöver här. Men ändå.
Hyfsad kämpig start för din långtidare Östersund. Degen före Östersund.
Ja, det är en kämpig start, men det är en lång säsong.
Så är det. Ja, men det skulle komma till var då att Blåvitt har ikväll Degerfors, sen möter man Halmstad, sen har man Häcken på hemmaplan, man möter Kalmar, man möter Sirius innan man den 23 maj, sista omgången innan EM-uppehållet, möter Djurgården. Alltså jag ser det som långt ifrån omöjligt att Blåvitt plockar 12-13 poäng av de här kommande 15 och står på en riktigt rejäl poängskörd inför matchen mot Djurgården, som är den sista innan EM-uppehållet.
Mm. Ja, men jag
och vart tar, alltså, vart tar Blåvitt säsong väg då? Mm. När Wendt, när Berg kommer? Mm. Visst, Hamsik lämnar
förmodligen. Jag hör att du börjar sätta dig lite i Wilbur-båten här, Gugge.
Nej.
Sitter du redan där eller står du på bryggan och bara liksom doppar tån i den?
Nej, men jag doppar tån. Jag känner lite
fiska,
jag noterar
det i alla fall, lite tag till.
Jag noterar i alla fall att man har fått en väldigt, väldigt fin start.
Ja, man har fått en väldigt
och
fin
start. Och har förutsättningar för att kratta en rejält härlig manege inför ja, men det som händer efter EM.
Mm, det kommer man göra. Jävla fin måndag fotbollsmässigt. Nu bollade du upp de allsvenska matcherna. Och sen så, vad sa du att vi hade på Simor? Kan du upprepa det?
Det är 18.30 Torino mot Napoli och 20.45 Lazio mot Milan. Dock inte med någon Zlatan som fortsatt dras med lite skador, men vi kan konstatera att kontraktet är påskrivet. Kråkan är på pappret. Zlatan fortsätter ytterligare en säsong. Det vore väl så jävla givet att Milan nu halkar ner och så blir det Europa League för Zlatan och så känner han nej.
Så gå för titeln, sluta med Europa League. Så ångrar sig att han kritade på den där jäveln. Ja, det hade faktiskt varit, det hade varit sjukt. Och kollar man på de där lagen, det är Juventus och Milan som har svagast form. Och å andra sidan så kan ju den formen kanske vända också. Det är några omgångar kvar. Och även om man får lite hype, eller det har blivit lite hype på Napoli och Atalanta just nu. Så ja, Sassuolo borta nästa omgången. Nu är man tillbaka i Serie A igen. Fan.
Rusk i måndagskväll är det hur som helst. Ni följer Torino, Napoli och Lazio mot Milan på Simors kanaler. Det är Champions League-semifinaler tisdag, onsdag. Europa League-semifinaler på torsdag. Vi hörs väl igen på torsdag, va?
Ja, det gör vi.
Vi måste landa City PSG så tätt in på som möjligt, känner jag. Kort bara, vad är din känsla inför de här två matcherna?
Nej, jag måste ju säga att jag fortsatt har goda PSG-vibbar. Så att det finns ingen anledning för mig att inte stå fast vid det. För när jag sa det så visste jag att de skulle möta City i något läge kanske. Och Bayern München i något, och eller Bayern München i något läge. Det är någonting med PSG den här säsongen som säger mig att det är deras år.
Och imorgon 21.00 då, när domaren visslar igång Real Madrid mot Chelsea, då kan vi definitivt begrava Super League. Vi hörs igen på torsdag. Ta hand om varandra till dess. Vi kan eventuellt komma att skicka ut en liten midweek-kupong hos Betsson. Det var jävla surt med Toto-trippen i helgen, måste jag säga. Att Liverpool inte vinner den där matchen ens med ett mål är ju ett smärre mirakel.
Kved i tipslördagsstudion, Gustav. Kved.
Och att Juventus inte kan...
Så lät jag. Så lät jag.
Mm. Du har lagt det till med det där ljudet på ett sätt som... Jag säger det bara nu en gång. var försiktig med hur mycket du använder.
Mm.
Ja. Juventus kunde som sagt inte brotta ner Fiorentina, så att vi satt bara ett av tre spel. Helt enkelt för dåligt. Det blev ingen poker heller den här gången, men vi tar nya tag snart igen på Betsson. Häng med oss där eller via våra sociala medier, så missar ni inte någonting. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen. Ciao tutti.
Ciao tutti.